lyssnar på Tolkning pågår. Och idag är det jag, Klara Nystrand, som sitter här tillsammans med
Lisa Svensson.
Precis. Nu sa vi inga titlar. Jag är präst och det är du också.
Ja.
Ja. Behöver inte veta mer än så. Om man ens behöver veta det. Men i alla fall, vi ska prata om Matteusevangeliet. Bara tre korta verser.
Ja, och det är evangelietexten för tacksägelsedagen. Så jag läser från Matteusevangeliet kapitel 15, vers 29-31. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.
Mm. Känner du så när du läser den här texten att du vill prisa Gud? Är det den känslan?
Nej, det känns som jag vill så här stoppa min mun och säga mycket folk kom till honom med människor med funktionsvariation.
Ja.
Jag tycker det är lite politiskt inkorrekt att tala så här.
Ja, lytta är inte ofta man säger det.
Nej.
Nej. Nej, precis. Ja, det är helt annat. Men när jag kom in på ditt rum här så såg jag att du hade tagit fram en kommentarsbok med Matteusevangeliet. Jag blev väldigt glad för jag hann inte titta själv i någon kommentar. Kan inte du säga vad hittade du?
Ja. Ja, men främst så låg den framme för att jag skulle imponera på dig. Men jag har faktiskt också läst den lite. Alltså det tycker jag, det, så här är det ju liksom att bara för de som då inte har pluggat teologi, att evangelierna är ju fyra stycken och om man liksom lägger dem mot varandra liksom, och läser dem och tillsammans också med kommentarer från Gamla Testamentet så kan man få ut så här, information som inte står i texten, så kan man ju säga.
Ja.
Och det är det som bibelkommentarer, alltså böcker om Bibelns texter, ger oss. Och då finns det då en bok som berättar att om man läser texten före och efter och så förstår man att förmodligen så vänder han sig här till folk som inte är judar. Det är liksom här han börjar sin... det är här Jesus börjar vända sig till så kallade hedningar. Alltså för första gången.
Till alla.
Till alla, precis.
Även utanför liksom den innersta kretsen.
Ja. Och det börjar med precis texten innan i Matteus 15 så handlar det om den kananeiska kvinnan som han botar. Den kan man också läsa, det finns i 15:21. Och hon var väl den första, tror jag, om man, i Matteus evangeliet.
Ja, och det är väl hon, om jag minns det rätt, hon som... I alla fall enligt texten så låter det som att det är hon som öppnar Jesus ögon för att han ska göra detta.
Mm.
Att han ska vända sig utanför den judiska kretsen. Precis. Så verkar det i deras möte.
Hon går och drar i hans mantel och övertalar honom. Hon förnedrar sig nästan och övertalar honom att han ska bota hennes dotter.
Ja.
Är det va? Ja, min dotter plågas av en svårt av en demon. Och så genom henne så liksom öppnas hans ögon. Och sen så står det ju, han gick därifrån, alltså från det mötet med den kananeiska kvinnan. Han gick därifrån ut med Galileiska sjön. Och det betyder också att det var på liksom en sida där det bodde många som inte var judar.
Ah.
Från, med annan härkomst liksom. Det är mot Golanbergen och så.
Okay.
Och en annan sak som så här indikerar på att det förmodligen inte är det judiska folket från början är den sista raden som är, och de prisade Israels gud. Alltså kanske en annan gud än som de var vana vid. Just Israels gud.
Ja, just det. Just det. Så människorna som kommer till Jesus med sina vänner med funktionsvariationer.
Mm.
De, så vitt vi förstår, kommer från olika folk.
Ja. Och varför är det här viktigt? Ja, men det är väl viktigt för helt plötsligt släpps du och jag in.
Ja.
Vi är ju inte av judisk härkomst, vad jag vet.
Nej.
Så nu blir det ju här angeläget för oss också.
Ja, jag ser. Men det säger också någonting om liksom vad botandet har för funktion här på något sätt. I alla fall i den här texten. Att det är någonting som visar, dels det öppnar för alla att liksom att få sina liv påverkade av Gud. Och sen så då att folk förstår vilken Gud det de har att göra med på något sätt. Alltså det är någon slags pedagogik här. Är det? Att Jesus liksom visar, eller lär människor om Israels Gud. Liksom.
Mm.
Att Gud är, detta är Gud, den som kan göra det omöjliga. Liksom.
Ja, just det. Ja, och då kan man fråga sig, okej, vad berättar den här texten om Gud?
Mm.
Ja, men den berättar ju, alltså det första man ser är ju kanske så här, vår Gud gör under, vår Gud är mäktig. Men den berättar ju också att vår Gud vill möta alla sorters människor, även de som är marginaliserade.
Mm.
Och jag menar, människor med funktionsvariation är fortfarande på sätt och vis marginaliserade. Men då var de ju ännu mer det. Fick inte alls vara med i samhället liksom.
Nej, det är sant. Och här fick de vara med.
Så. Ja, här liksom, det var de som fick komma fram.
Och att
folk
förstod det också tycker jag. Att det var liksom, att här var man välkommen.
Mm.
På något sätt. Att man kunde komma till Jesus. Ja. För det tänker jag också, om man liksom vill översätta texten till sin egen situation liksom. Så handlar det väl också om att förstå, vart kan jag komma till Jesus med? Vem kan jag komma till Jesus med, men också vad av mitt eget som jag vet inte, vill få genomlyst eller vill få förändrat eller vad det nu kan vara. Liksom att jag har möjlighet att komma och lägga ner det. Jag gillar den här bilden av att lägga ner någonting framför Jesus. Jag fastnar för det. Gillar du den också?
Ja.
Ja.
Verkligen. Att de kom ju inte med någon förklaring eller något sånt där, utan de bara la dem där.
Ja, här.
Ja. En sak som jag tyckte var kul när jag just läste den här kommentarslitteraturen, att precis som jag sa innan, att evangelierna hänger ihop. Och Matteus har skrivit en lång textradda här, har Matteus skrivit med Markus evangeliet som grund. Markus evangeliet är ju daterat lite äldre.
Ja.
Så står det här i en bibelkommentar att den här texten är baserad på en Markus kommentar.
Mm.
Och den finns
på en Markus-text.
En Markus-text.
Mm.
Och den skulle jag kunna läsa, men jag återberättar den nu bara.
Mm.
Och där så står det liksom att Matteus är ju väldigt skriftlärd i sitt evangelium. Han vill göra det tajt och snyggt, och liksom han kan sin han kan skriva text liksom, han kan sin tåra.
Mm.
Så han vill liksom tajta till Markus-texten som är lite mer bara rakt på.
Ja.
Och så han, liksom, han sammanfattar i några rader det som Markus skriver ganska långt om.
Ja, okay.
Och då så skriver Markus om att det kom en man som var döv och stum.
Mm.
Och då liksom på något sätt stoppade Jesus in händerna i hans öron och spottade och rörde hans tunga. Det är alltså mycket, mycket mer kropp liksom.
Ja.
Och sa Efata, öppna dig, på arameiska.
Mm.
Som var Jesus eget modersmål.
Mm.
Och sen så liksom samlar Matteus ihop det här i den här liksom lite mer klina texten.
Det är ju väldigt tråkigt att göra det.
Ja, det är ganska tråkigt.
Ja.
Men han kanske hade platsbrist eller något.
Ja.
Och en annan, och då läste jag den här kommentarlitteraturen, att en av anledningarna som Matteus gjorde där, det var för att han ville göra det, alltså det arameiska folktron, att spotta och stoppa i öronen och säga Efata.
Mm.
Det var lite mer så här magiskt tänkande. Det var gammal folktro,
ja,
okay, att hålla på så. Och det tyckte jag liksom inte riktigt Matteus passade. Han ville göra Jesus lite mer så clean och rumsren.
Det är också roligt. För det är så den processen fortgår ju på något sätt. Är det inte så? Att vi vill göra Jesus mindre kötslig. Eller mindre... Ibland gör vi det i alla fall. Mm. Det kan ju för sig finnas båda rörelserna, ibland vill vi göra honom jättemycket till människa. Men ofta, så, i alla fall vi är ju på att förändra bilden av Jesus hela tiden. Och ofta vill vi göra honom mer abstrakt och lite finare kanske.
Mm. Men tänk om Jesus var en sån som bara spottar händerna och så liksom
pillar
i öronen.
Ja, skulle vi inte be om att få bli botade?
Nej. Är det för äckligt skulle vi säga.
Men det är en spännande tanke. Ja, jag kan gilla att ibland också bli påmind om att jag inte äger bilden av Jesus. Liksom. Låta bilden av Jesus störas av berättelser om Jesus. Mm.
Men, och behöver vi säga någonting om det som faktiskt gör ont i texten, tycker jag.
Mm, vad gör ont för dig?
Ja men dels att han benämner människor som liksom lama, blinda, lytta, ungefär som det är deras enda identitet, istället för en människa som var lam, eller idag skulle vi väl säga rörelsehindrad.
Mm.
Och en människa som var blind, alltså det att man buntar ihop liksom, det är ens enda identitet.
Ja.
Och sen också man får väl anta att har man alla de här grejerna så vill man bli av med dem. Det är i alla fall inte förknippat med synd, som det är vissa.
Nej.
Eller det, vissa texter kan ju vara förknippade med synd.
Ja. Nej, men det här du säger att man vill, för det är något annat botande under så frågar Jesus, vill du bli frisk? Så det är inte givet, tänker jag. Men jag tänker att varje botande berättelse och varje botande händelse kanske också från början liksom har någon slags pedagogisk poäng som Jesus försöker göra. Så jag är alltid på jakt efter den. För annars kan jag liksom alltid fastna i så här botande problematiken överhuvudtaget. Varför botar Jesus de här och inte alla? Och är det verkligen ett problem att det finns någon som är blind? Ska det inte finnas blinda människor? Och, alltså, då kommer det liksom in en massa andra frågor som jag egentligen tror att den här texten inte försöker prata om. Liksom.
Vad försöker den då prata om?
Nej, men jag tänker att den försöker prata om vem Israels Gud är. Och precis som du sa innan, att Jesus öppnar upp för andra än det judiska folket. Att upptäcka detta på något sätt. Gud är den som gör det omöjliga möjligt. Och ja, och liksom även nu, för nu är det taxisdagen också, då lägger man ju på det här, vem kan man gå till med sitt tack? Liksom. Att de prisar Gud. Också, de förstår när det här händer, fantastiska som händer dem, att det kommer från Gud. För det tänker jag ännu mer i idag, att det är inte så självklart för oss. Alltså hade jag varit den som kanske burit dit min vän, eller varit den som blivit ditburen av någon annan, och sen hade det här hänt, så hade jag tänkt, ah shit, det var bra att vi gick hit idag, det gjorde vi rätt. Bra beslut av oss. Heja oss. Så att jag tycker det finns en poäng i också att de prisar den som prisas skall på något sätt.
Ja, jag tycker om den tanken, det här att till vem ska jag vända mitt tack? För tacksamhet kan nog bubbla upp i oss. Mm. Tänk vad fint solen skiner idag eller så. Men just att till vem? Jag vaknade igår, det var söndag och det var liksom solen sken in genom rullgardinen och jag hade liksom en hel söndag framför mig och det var ganska underbart att vakna.
Mm.
Och så tog jag, nu låter jag jättefrom,
mm,
som jag ju är, ibland är. Yeah. Händer det. Nej, men jag bara tog liksom en stilla sekund och bara, för ofta så kan jag, när jag ber, så liksom kommer alla mina behov först. Och så är det så knappt att jag hinner till tacket.
Nej.
För jag bara lyfter fram alla mina behov.
Ja.
Och sen så får jag något annat att göra. Liksom. Ja. Men jag bara började i tacksamheten. Så tack för att det är sol och så. Tack, tack, tack. Så för olika saker. Och för jag tycker om den tanken, till vem ska jag rikta mitt tack? Och då kan jag också upptäcka, ja men jag, då kan jag också minnas mina behov från tidigare böner som jag har lyft fram.
Mm.
Och sen när jag ligger där i sängen om morgonen så ser jag ju bara, fast det där har ju löst sig.
Mm.
Och det kommer ju faktiskt någonting, någon slags lösning på det. Och alltså, så kan man också se, det berättar ju också någonting om vem Israels Gud är.
Mm.
Någon som hjälper en ibland på ganska oanade sätt.
Jag tänker att det är ett privilegium man har som troende. Att veta vart man ska rikta sitt tack.
Mm.
Så, när det sköljer över den.
Mm.
Men också det du säger nu med att först lyfta sitt tack. För det är också en böneform som jag har fastnat för. Eller liksom, som jag tycker mer och mer om. Som heter examen. Den här katolska, ignatianska varianten. Det är kvällsbön egentligen. Men och den inleds alltid med att man tänker tillbaka på sin dag och tänker på 2-3 saker som man är särskilt tacksam för. Och sen går man vidare till vad var det som inte blev så bra, vad ska jag tänka på inför imorgon och så. Men det är som du säger, det händer någonting när man börjar med vad har jag att vara tacksam för. För då man justerar sitt eget perspektiv på något spännande sätt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som händer, men det händer någonting.
Mm.
I hur man ser. Och kanske också vilken energi man har att tänka på morgondagens problem med. Och vilken förtröstan man känner inför morgondagen kanske.
Mm.
Jag ska predika på lördag. Inte söndag, men lördag. Och inte den här texten, men tema tacksamhet. Och jag märker att jag tycker det är svårt. För jag vill inte komma utifrån och säga till någon, ens mig själv, var nu tacksam. Det är som, vi borde alla vara tacksamma. Alltså det går inte att komma med det perspektivet. Och så har jag också tänkt på ett sommarprat som jag, när jag googlade det så insåg jag att det var 5 år sedan jag hörde det.
Mm. Då är det ett bra sommarprat.
Då är det ett bra sommarprat. Man kommer ihåg hur det inleddes. Athena
Fanta. Ja, det är det bästa.
Ja. För hon börjar med ett citat av Bertolt Brecht. Som är ungefär, vad är det för tid vi lever i när ett vanligt samtal om träd nästan är brottsligt. För det innebär att vi tiger om så mycket grymhet. Och sen bygger hon hela sitt sommarprogram utifrån det här att jag skulle vilja tala om och så någonting vackert. Men det kan jag inte i en tid som detta. För nu måste jag istället prata om rasismen och asylpolitiken och allt det som brinner på något sätt. Och jag har insett att jag har den där konflikten i mig när det kommer till tacksägelsedagen. Att får vi lov liksom, att bara stanna upp och säga vad härligt massa grejer är när världen brinner och klimatet hotar och allt detta. Liksom. Och så samtidigt så när jag tänker efter så tycker jag att vi behöver det mer än någonsin kanske. Säga tack för det som funkar. Så att vi orkar hålla på med det som inte funkar. Liksom. Kan du känna igen den konflikten?
Ja, verkligen. Jag vill också säga att jag vet precis i vilket hallonsnår jag stod när jag lyssnade på det sommarprogrammet. Det gjorde ett stort avtryck i mig. Jag tror att det är en jätteviktig pedagogisk poäng att tacka. Och när man tänker på det så är ju Bibeln fylld av alla berättelser, slutar ju nästan, alltså alla berättelser i Nya Testamentet som har gått bra, slutar med och de gick därifrån och prisade Gud.
Ja.
Eller de prisade och så. Det slutar ju alltid så. Och att det är kanske en jätteviktig poäng att göra det.
Ja, precis. Man hade kunnat stanna berättelsen innan den sista meningen.
Ja.
Men det gör man inte. Och det är, ja.
Och jag tänker också på, jag växer jättemycket i mig, men till exempel i befrielseteologi som är en teologi som föddes i Latinamerika på 60-talet, väldigt knuten till liksom, ja, befrielsekrigen och socialism och så kan man väl säga.
Yeah.
Där har de liksom ett hjul som de tycker som handlar om se, analysera, handla, fira.
Just det.
Se, analysera, handla, fira.
Jag hade glömt den fjärde.
Vi i Sverige glömmer jämt den fjärde.
Ja.
Men jag tror inte, min erfarenhet från liksom, lite fattiga länder är att de inte glömmer att fira.
Nej.
Alltså för när i Hondan ska man ha fest om inte när man kan? Typ när något bra har hänt.
Ja. Ja, precis. Och jag läste Gardells Instagram häromdagen om Pride-flaggor. Det är helt ovittkommande, men han sa också just det. Bögar har alltid vetat att livet är ett lidande och sen dansar man disco.
Ja.
Det kändes också som såhär, ja. För dansar man inte disco så orkar man inte det andra. Liksom.
Nej, precis. Men jag tänker också på en annan sak som, jag jobbar ju som studentpräst och då en grej som vi gör är att vi har kurser om stresshantering för studenter.
Mm.
Och då är det en tanke som vi alltid brukar säga och det är så här, när man jobbar med någonting som är kanske lite så här för stort för att greppa. Alltså till exempel det som vi i kyrkan gör, så här, vad har vi för uppdrag? Ja men typ bygga Guds rike på jorden. Mm. Det kan väl bli ganska gränslöst liksom.
Det är ganska stort. Ja.
Det är ganska stort.
Lite luddigt i kanterna.
Ja. Och det finns ju andra som har det så också.
Ja.
Och då är det bra liksom, att hitta sätt att begränsa uppdraget.
Ja.
Och ett sätt är till exempel att planera sin verksamhet och sätta delmål.
Mm.
Och när man har satt ett delmål till exempel, i studentvärlden till exempel, i oktober ska vi ha en höstbal. Det är liksom en av de stora sakerna som händer i höst. Då kan man till exempel säga så här, men det är en arbetstopp och vi måste planera in lite återhämtningstid efter den.
Mm.
Det är så här, första momentet.
Mm.
Andra momentet som man kan göra är att efter att vi har klarat av den här höstbalen, då ska vi stanna och fira delmål med en lyxig fika eller med en eftermiddag ledig eller hur man nu väljer att göra det.
Mm.
Och det som händer då är att man dels att man liksom stannar upp och så liksom rent fysiskt så tittar man bakåt,
yeah,
på det man har gjort. Yeah. Shit, vilken höstbal vi gjorde. Mm. Och så high-fivar man varandra och sig själv och så här och stannar där ett tag.
Mm.
Och sen när man har gjort det så vänder man sig framåt och så tittar man, men nu har vi perioden fram till höst, till jul till exempel. Hur ska vi göra det?
Ja, det är jättesant.
Ja, och jag tänker liksom att vi är ganska dåliga på det. För, och där och då i det kristna sammanhanget så läser jag ju in liksom att då kan vi stanna. När vi har åstadkommit någonting så stannar vi upp. Och jag tänker att en av anledningarna till att vi kanske har svårt med det, det handlar ju om att man måste tacka sig själv. Man måste tycka om sig själv också.
Mm. Mm.
Vad bra det här blev. Jag höll en bra predikan. Eller liksom, jag hade ett bra snack med mina barn. Det här skötte vi bra.
Ja, precis. Det ingår i tacket, ja.
Ja, man måste stanna upp och tycka om sig själv lite och sitt liv och tacka och veta, ja, vart man ska bära fram sitt tack för att det faktiskt blev bra.
Ja. Och jag känner igen mig själv i det här jättemycket, just det här att vända, precis som du visade med handen, liksom, att vända sig och titta bakåt också. Och det där tror jag ligger för oss. Jag brukar säga att jag lever i sennet istället för att leva i nuet, liksom. Att hela tiden fokus på nästa grej. Och det kan ju på ett sätt kan det vara hoppfullt för att ibland, livet ser ofta lite bättre ut längre fram. så snart blir det bra. Så. Det kan på ett sätt vara hoppingivande, men det är också det här nästa problem. Jag ska ta tag i och lösa nästa grej och logistiken för nästa vecka. Eller... Och då tappar man ju det här att vända sig om och bara släppa ner axlarna och säga tack, det här blir bra. Så.
Ja, men säger vi då att det hänger ihop liksom oförmågan att tacka som vi ibland kan ha med kanske oförmågan i att stanna upp och vara i nuet och dået.
Ja, men det hänger ihop ju. Och jag tänker också att det där stanna upp är väldigt viktigt för riktningen på framtiden också. För när man tackar så blir det också väldigt tydligt vad det är man tackar för. Och det är ju väldigt sällan man tackar för att man hittar de här jättesnygga byxorna. Till exempel. Utan det är oftare man tackar för den där att man hade tid att läsa för sina barn. Eller liksom, ja men, ja. Så det hjälper ju till att forma ens riktning för framtiden också. För man märker vilka 2-3 saker som verkligen var värda att tacka för den dagen. Då tänker jag att det kanske justerar riktningen lite grann för nästa dag.
Mm.
Ska vi säga så, Lisa? Vi har redan pratat i 25 minuter. Det går alldeles för fort.
Ja, det går alldeles för fort. Men det var väldigt roligt.
Tack så jättemycket för idag.
Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.